Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Tack Nils för den signaturen. Det här avsnittet är 74 av Ventil. Jag heter Ari Korsen, jag har skott med mig. Har jag Adam Andersson och Johannes Andersson.
God kväll.
Hej pojkar, du är med.
Hey. Är det avsnitt 74?
Det är avsnitt 74.
Då måste jag ändra sen, för jag skrev så här när man spelade in, så skrev jag 73.
Det stämmer. Ja,
pinsamt.
Hur är det med?
Det är bra, jag sitter och surplar på lite kaffe, så att detta avsnittet kommer helt enkelt lyssnarna få acceptera att det kommer surplas en
det
del.
Det kommer jag också.
Jag har gjort, jag gjorde egen pesto till middagen. Det var väldigt gott faktiskt.
Ambitiöst.
Ja, nej, det är inte så svårt faktiskt. Det var väldigt, väldigt gott och väldigt lätt och enkelt.
Pesto äger.
Ja, så där, när man inte riktigt orkar göra någonting, då bara slänger man på lite pesto på pastan och så har man väldigt fin middag.
Jag gjorde spaghetti carbonara.
Oh.
Du hade inte pesto till carbonaran.
Nej, jag gjorde bara. Ja. Sa jag pesto carbonara? Pasta
nej, alltså,
carbonara.
Nej, men vi var ändå på pesto.
Nej, Nej. Ja, det är om det.
Okej. Är det ingen som ska fråga mig hur jag har det?
Ja,
nej.
Okej, då skiter vi det. Du som lyssnar får gärna följa oss på Facebook, Twitter, Instagram. Vi heter Ventilpodd där. Du hittar oss också på Radioplay-appen och Radioplay.se. Skriv gärna in till oss. Stämmer. Vi har en sjukt låg responstid
tre
på Facebook.
Minuter, under tre minuter.
Under tre minuter, det är ganska bra. Det här avsnittet kommer att handla om min favoritserie, nämligen Deus Ex. Och vi kommer att prata lite kort om hela serien, men framförallt Human Revolution och kommande Mankind Divided. Och dessutom så har vi en väldigt speciell gäst med oss lite senare i podden. Deus Ex är en serie med ganska många spel, och det kan vara lite rörigt att hänga med i storyn ibland, men som tur är så har vi Henrik Svensson som har benat upp en timeline åt oss.
Deus Ex. Varje spel har en specifik story, men alla utspelar sig i samma värld. Ett dystopiskt cyberpunk-samhälle. Där flera organisationer tävlar om att vinna kontroll över världen. Flera av organisationerna är inspirerade av existerande, såväl påhittade föreningar och konspirationsteorier. Men de enda konstanta genom serien är Illuminati, men FEMA, Majestic 12 och Frimurarna gör lite återkommande besök. Huvudkaraktären i serien har artificiella superkrafter, som i spelet kallas Augmentation, eller Human Augmentation i tredje spelet. Om vi nu tänker kronologiskt över seriens olika spel, så hamnar vi först hos The Fall. Men det är egentligen en parallell story med Human Revolution, och det är en spin-off på serietidningarna The Icarus Effect. Så vi skiter i dem. Det här är ju en spelpodd, inte en serietidningspodd. Human Revolution utspelar sig 2027, 25 år innan den första titeln, Deus Ex. Där bolag har utökat sitt inflytande över globala parlament, och där få men elitföretag jobbar att rucka på världsordningen med hjälp av biomekaniska argumentationer. Spelet följer Adam Jensen, säkerhetschef på biotechföretaget Sarif Industries, som efter en attack på Sarifs huvudkontor nästan dödar honom och tvingar honom att undgå en del radikala argumentationsoperationer. Det är ingen jävla plastikoperation det här inte, utan det är riktigt skit. Efteråt blir han då intrasslad i det politiska och etiska efterdyningarna av argumentationer. Mankind Divided hoppar fram några år till, nämligen två, till 2029. Spelet utgår ifrån att man måste hantera konsekvenserna från Human Revolution, och Adam Jensens ord har då blivit tvistade av Illuminati, så nu fruktar man alla individer med argumentationer och jagar dem. Historisk koppling. Inte svårt att hitta det där, nej. En disillusionerad Jensen jobbar nu med en internationell insatsstyrka som ska stoppa den ökade vågen av terrorism, skapad av det numera desperata argumenterade. för att blotta den underliggande makten som har lett till den nuvarande världsbilden. Första spelet då hamnar näst sist i den kronologiska ordningen och tar plats 2052. En tid då världen står ansikte mot ansikte i en riktig boxningsmatch med ett nanovirus kallas Grey Death. Mitt i allt tumult av det här viruset då står JC Denton, en nanoargumenterad nybörjaragent för UNATCO. Alltså FNs antiterrorism corporations, jag vet inte. Hans jobb är då att eliminera terroristceller men dras in i olika faktioner och hemliga förbundsrivaliteter som står ansvariga för viruset. Denton hamnar i Area 51 där han får tre val. Neutralisera teknologin och försätta världen i någon slags medeltid. Bli polare med Illuminati eller att foga samman AI, eller avancerad AI ska man säga, för att skapa en tolerant totalitär robotmakt. Så en snäll robot-Hitler. Japp. Sista spelet i ordningen blir alltså Invisible War som utspelar sig 20 år efter Deus Ex. Och det blir alltså 2072. Världen har försjunkit i kaos efter en ekonomisk depression och krigsperiod direkt kopplade till JC Dentons val. Snyggt jobbat, nybörjaragenten är för UNATCO. Bra jobbat. Spelets protagonist Alex D är en klon av Denton. Och han blir då indragen i en konflikt mellan två till första anblick motstående funktioner. Men fler och fler faktioner kommer in i bilden och Alex väljer vem som han vill göra uppdrag för och således bestämmer vem som ska styra världen.
Sometimes you just have to let go and embrace what you've become. Jag vet inte riktigt hur bra er relation är med Deus Ex, men Adam, du kan väl berätta lite?
Ja. Oj, nu var jag alldeles för långt bort från micken. Mm. Så skrattar det här i min ensamhet. Vad var frågan?
Vad är din relation till Deus Ex? Hur erfaren
just
är
det. Just det. Jag är ganska novis på den här serien. Den är inte lika inbiten i mig som Pokémon exempelvis är. Mm. Och jag har faktiskt bara spelat, jag vet inte ens riktigt vad heter det här. Du har gett
Human
mig det här
Revolution,
spelet.
Ja, som du fick av mig gratis.
Precis, gratis.
För att du skulle spela det.
Precis, det har jag utnyttjat. Kanske inte till fulla potential, men jag har spelat det. Och det är svårt alltså. Jag måste ha någon svår så här, svårighetsgrad inställd för att jag dör väldigt mycket. Jag har inte kommit förbi början, ska jag väl helt ärlig att säga.
Det är ju väldigt pinsamt.
Ja.
Vad är problemet?
Men vad tyckte du om början, Adam? För jag startade nu ikväll och spelade igen efter att inte gjort det på ett tag och bara kom på att säga, alltså det är en fet början. Jag hade glömt hur ändå fet öppningssekvensen är.
Ja, alltså jag har väl vad man kan kalla i någon form av lekmannaterm spel-ADHD som gör att jag inte kan sitta och titta på eller lyssna på någon så här intro. Så hur cool den är, så sitter jag bara på escape-knappen och försöker få försvinna, men det, ibland går ju inte det. I vissa spel så är det som bara så att det måste rulla på helt enkelt.
Ja, men jag också lite spelad ADHD, för jag hade glömt av ändå hur storydrivet det här var och så här dialogdrivet. Så när jag liksom precis i början där när man kan välja sina första dialogträd med någon så här SWAT snubbe,
ja,
så här, jag bara
ja, men alltså dialog liksom styra spel så där. Det här Star Wars MMO, vad hette det?
Old Republic.
Och då gick ju nästan mitt mellanslag sönder för att jag bara hoppade förbi dialog liksom. Det är på den nivån att jag klarar liksom inte riktigt av att lyssna på det. Men det är ju häftigt, han är en robotarm och grejer. Det är ju coolt.
Johannes,
Adam Jensen är sjukt cool.
Johannes, vad har du för relation till Deus Ex? Har du spelat något förutom Human Revolution?
Ja, faktiskt, jag har spelat det första väldigt lite. Jag tror det var i samma veva som Human Revolution kom och tänkte så här, ja men då ska jag nog testa ettan. Men jag vill minnas att det spelet har åldrats, även fast det fortfarande är ganska, alltså ett väldigt bra spel, så tror jag det har åldrats ganska dåligt.
När kom det då? Första
2000.
Oj,
ja,
va?
Så det har ju många år på nacken. Så jag fastnade inte, för jag tyckte det var lite klumpigt och lite tråkigt. Men sen har jag spelat Human Revolution i typ 14 timmar, men fastnade inte. Och det var, tror jag, alltså jag vet inte, jag gjorde för mycket sidequest och progressen blev lite långsam, och så tappar jag intresse typ, som man så lätt gör.
Det tycker jag ändå är det göttiga med det spelet, men det kommer vi in på senare. Mm. Men du nämnde första Deus Ex där, som ju var väldigt banbrytande för sin tid. Just det här med att du hade flera olika alternativ på hur du skulle ta dig en uppdrag, och du kunde göra lite som du ville, och att det liksom fick konsekvenser. Mycket frihet, mycket egna initiativ och sådär, och liksom för sin tid så var det ett väldigt djupt action-RPG. Och än idag så hyllas det liksom som ett av världens bästa spel. Det är liksom ett sånt där som, ja, men Zelda eller Half-Life, så här, det dyker upp på väldigt många sådana listor. Jag har spelat igenom det ett par gånger och jag håller på nu igen i samband med det här avsnittet.
Och, men tycker du det har åldrats dåligt? För det här liksom, det säger jag, och med det så liksom var det 5-6 år sedan jag spelade kanske.
Jo, men jag tänker så att för, alltså, grafiken har ju verkligen inte åldrats väl, och det är väldigt klumpigt på många sätt, som du sa också. Det är ganska så här opraktiska designval kontrollmässigt, och du har några skills i spelet eller augmentations då som är rent värdelösa, som swimming liksom. Det behöver du nästan aldrig använda. Men trots det så tycker jag ändå att spelet i sig håller väldigt bra än idag, för att det är fortfarande ganska uppfriskande att ha den valmöjligheten och kunna känna att man verkligen kan klara banorna lite hur man vill.
Men både Deus Ex, eller alla Deus Ex kan man väl säga, är ju spel som man behöver ta sig tid att spela också. Det går inte att hoppa in och köra en kvart, för då passar man inte riktigt.
Det är, där, liksom, det är då där problemet för mig kommer, att jag inte kan hoppa in, spela alltså max 30 minuter och sen vara klar för, på en session.
Men särskilt när du har blivit så jävla beroende av Binding of Isaac, där hela spelet går ut på att spela korta runs.
Binding of Isaac är ju liksom din koncentrationsförmåga.
Ja, det är ungefär där det sträcks. Jag märker att det börjar ta sig ut på mitt skolarbete också. Det går inte att lyssna. Jag sitter ju bara där och hoppas på att vår föreläsare ska börja skjuta tårar och grejer. Det går inte. How often have we chased the dream of progress only to see it perverted? More often than not, having the machines we built to improve life shattered the lives of millions. Då tycker jag att vi går över till lite kort till Invisible War, som då var uppföljaren till det första Deus Ex, Deus Ex 2.
Vänta nu. Det här Mankind, vänta, det som jag har kört här.
Human Revolution.
Är det trean?
Det blir, ja, precis, det blir det.
Aha, okej.
Om man tänker i ordning på, i den ordningen spelen har släppts. Inte som de utspelar sig. Men det,
men det minns vi från Henke.
Ja, exakt. Men det här spelet, det, jag vet att du var lite nyfiken på Invisible War, Johannes, för att du hade en fråga till mig.
Nej, men exakt, för det, jag har liksom inte ens rört, jag har inte ens sett en sekund från spelet. Men det jag vet då, och som även du har sagt förut, är att det spelet anses vara jävligt dåligt.
Yep.
Och det som jag då är nyfiken här på, hur man kan göra ett så bra spel som första Deus Ex var, och sen fucka upp så totalt igen, och sen göra ett nytt bra spel. Det är det jag var, det var min fråga,
ja,
till dig.
Exakt. Invisible War, som så vitt jag minns det utvecklades av samma utvecklare som första Deus Ex. Problemet,
men vänta nu, Human Revolution är Square Enix,
Eidos Montreal under Square Enix.
Okej, men de första två är,
de första två där var Ion Storm hette det, med Warren Spector
coolt,
i spetsen.
Coolt namn.
Ja, Ion Storm, coolt namn. Just.
Men grejen med Invisible War, det var att det fick liksom bra recensioner, mycket på grund av liksom så här, att det då var grafiskt snyggt, och mängden så här valfrihet som spelaren hade och den impacten man hade på storyn. För det var, alltså, det var den här typiska Deus Ex-grejen. Mycket valmöjligheter, man fick bestämma själv, och det hade konsekvenser. Men trots det så blev det ändå, och är väl fortfarande, ett av de mest, eller kanske det mest hatade Deus Ex-spelet bland fansen. Främst på grund av att AI:n är riktigt jävla värdelös. Alltså kanondålig AI. Och user interface med menyer och allting också väldigt kladdigt och bara klumpigt och väldigt konsoligt typ.
Men då var det alltså ändå samma, de här Ion Storm som gjorde det. Men finns det någon officiell förklaring i någon situation, tänker så här, vad som hände? Eller liksom?
Jag minns att jag har läst för väldigt många år sedan nu, Warren Spector förklarade, för jag tror inte han var så himla nöjd med Invisible War heller. Det här, Deus Ex är ju ändå hans kärleksbarn liksom. Okay. Han har ju skapat det. Och, men just som du sa, att hur kan man göra ett spel som Deus Ex och sen följa upp med ett jättedåligt spel? Jag tror att det ligger mycket i att hade det inte varit ett Deus Ex-spel så hade det inte varit lika hatat.
Jag fattar. Men har du har spelat det?
Jag har spelat det.
Och vad tycker du om? Tycker du också det är sämst? Liksom?
Alltså tekniskt så är det ju faktiskt nästan sämst skulle jag vilja påstå. Det är ju inte bra någonstans. Det är ju AI som sagt, det är ju totalt värdelös. Det är väldigt många laddningssekvenserna är bland det konstigaste jag har sett. Jag har aldrig sett ett annat spel som gör det här. För man rör sig mellan sektioner för att spelet ska liksom ladda nästa del av kartan typ. Men när man gör det så kommer det upp en laddningsskärm samtidigt som minimeras och typ stängs ner spelet och sen startas upp igen. Fast när det startas upp igen så laddar det den här nya sektionen då. Så varje gång man byter sektion så minimeras eller stängs spelet och sen startas upp på nytt. Väldigt konstigt.
Va? Va?
Väldigt, väldigt konstigt. Jag antar att det inte är så på konsolerna, men på PC är det så och det är väldigt, väldigt konstigt.
Låter
det där låter som när man torrentar ett spel från någon så här superrysk torrenter och sen så bara laddar man ner det, kör upp det där och sånt händer då liksom på den här superryska versionen. Men, det låter jättekonstigt.
Så jag vet inte, jag kan väl tycka så att det finns ju ett annat spel också som jag tycker är sämre. Och det är Deus Ex The Fall som också utspelar sig samma år som Human Revolution.
Jävla mycket spel finns det?
Värdelöst iOS-spel var det.
Men kan det räknas till, tänker jag?
Ja, det är en del av story, inte... men alltså, man behöver inte spela det. Det är buggigt,
jag tänker mer att värdelöst. Alltså mobilspel och liksom konsol eller PC-spel är lite skilda. Alltså man kan inte riktigt jämföra dem på samma nivå. Så
nej, jag tänker det med. Alltså, så här,
ett mobilspel kommer typ alltid var sämre än...
Ja, det är mer förlåtande att ett mobilspel är dåligt.
Jo, till viss del är det väl så, men samtidigt så tycker jag liksom om man ser till alla Deus Ex-spel överlag så kan jag tycka att The Fall är klart mycket sämre än Invisible War som ändå är spelbart, även om det är väldigt klaustrofobiskt, så väldigt små områden, väldigt tajta väggar och sånt. Trånga korridorer och grejer, och det har liksom sina brister på många sätt. Så jag vet inte, jag tror bara att Invisible War, jag läste någon artikel nu i veckan också där det var samma grej, att jag tror inte att vi hade tyckt så illa om Invisible War om det inte hade hetat Deus Ex.
Ah, I see. Men det är typ lite samma som med när det här Batman-spelet kom, i och med att jag är så stort fan av Arkham-serien. Det kom ju det Arkham Origins som bytte utvecklare. Det tror jag, det blev också ganska sågat. Men hade det varit först i serien tror jag det hade blivit ganska hyllat ändå. För det är fortfarande ett ganska solitt spel liksom, men bara att så här, det är inte lika bra som de andra.
Men det är alltid svårt att leva upp till om man har en bra start, så att säga. Så är det ju jättesvårt att leva upp till det liksom.
Det led av lite hybris. Nej, jag vet inte, det finns, nej. Jag försökte låta smart. Det är totalt full. Technology offers a strength.
Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse. Vi rör oss vidare då mot det som ni faktiskt har spelat, Human Revolution, som släpptes 2011 då av det då nybildade Eidos Montreal, och Human Revolution var deras första spel som de släppte.
Bra första spel.
Stark inledning, och de har även legat bakom det mindre starka nya Thief-spelet. Men också Rise of the Tomb Raider som släpptes nu.
Det har väl dock fått superbra betyg.
Ja, precis. Så de har ett väldigt kort CV men ändå starkt. Jag tycker väl att Human Revolution är en hyllning till det första Deus Ex på många sätt. Det är ju många så här påskägg som finns. Jag vet inte hur långt, Johannes, du har ändå spelat väldigt mycket tidigare.
Ja, men alltså jag har väldigt svårt att avgöra hur långt jag har kommit. För det, alltså jag har gjort mycket sidequest. Jag kan bara komma ett par timmar in main storyn. Så att jag vet verkligen inte. Jag tror jag har klarat en boss liksom.
Den första bossen där. Det finns som sagt väldigt många påskägg. Det finns bit längre in i spelet när man kommer till Kina, tror jag det är. Hengsha-kvarteren där.
Just det, Kina har jag kommit till.
Så. Där finns det ju en liten radio man kan hitta som spelar UNATCO theme, som är en låt då från soundtracket i första Deus Ex. Och i början så här, när David Sarif ville, när allting brakar lös på Sarif Industries introduktionen, Då säger han så här: ta hissen ner, du kan koden.
Ah.
Och den koden är samma kod som används liksom, nu minns jag inte till vad, men det används till någonting i början på ettan också.
Ah, okay.
Ja, där var man ju fast en stund.
Hade du hoppat över när han sa
ja, jag hade väl fan inte lyssnat när han sa den jävla koden. Skulle jag klicka in den jävla koden, så står jag där och klickar på vad fan, hände ju ingenting. Och han bara, du vet ju koden, du vet ju koden. Håll käften!
Du bara, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 1, 1, 1.
Åh, fy fan.
Nej, men
0, 4, 5, 1.
En av de stora förändringarna i Human Revolution, det var ju den grafiska stilen. Det är mycket så här orange, guld, gulaktig nyanser på allting.
Alltså spelet, rent designmässigt, är ju sjukt nice. Mm. Eller hela så här,
hela settingen här, och hela miljön tycker jag är väldigt...
Ja, ja, hela atmosfären, ja, är sjukt nice. Futuristisk, man känner att man är i framtiden. Man känner att man är i en ultramodern stad liksom. Det är så här, ja, det är riktigt de bästa liksom atmosfärerna jag upplevt i ett spel faktiskt. Mm. Älskar det.
Jag tycker också att det, liksom, det har ju en väldigt spännande story som ställer ganska viktiga frågor som ändå är hyfsat relevanta idag också. Som både karaktärerna i spelet och som man som spelare själv måste ta ställning till. Och det är typ så här, hur bra är det egentligen med augments? Har ni funderat något kring det här?
Alltså, funderat och funderat. Jag tycker, jag vill också komma in på det, att det är så här, till skillnad om man spelar typ The Witcher, som kanske också har en svinbra story, den är på något sätt så långt bort för den hela fantasyvärld. Men det här är ändå, alltså, problem och en premiss som är grundad i verkligheten. Där med hur mycket får man tampa med livet, hur mycket får man experimentera med DNA. Jag tycker det är skitspännande och en asbra premiss liksom.
Och det är också så här tydliga paralleller till segregation, rasism och diskriminering, så här, där vi och dem tänket. De argumenterade mot de icke-argumenterade. Så här, om vi hade haft argument som är lika avancerade som i Deus Ex-världen, hur hade vår värld varit då? Jag vet inte, vad tror du var?
Nej, men jag tror att det är ganska bra, för att även om jag inte har kommit så långt i spelet, så har jag liksom en grundförståelse att det liksom är så det de tar upp helt enkelt. Och jag tror att det är en ganska bra spegling på hur det skulle se ut liksom i en verklighet där det skulle finnas också. För att det känns som att, nu blev väl deep här, men det känns som att liksom mänskligheten alltid hittar, om det finns någon grej att dela upp människor mellan, så gör man det liksom. Om det sen handlar om vart man kommer ifrån, eller vilken frisyr man har, eller om du har en robotarm eller inte, spelar ingen roll, utan om det finns någonting som kan skilja dig från mig, så kommer det göra det, och folk kommer liksom ta nytta av det på något sätt.
Det är ju så människor funkar, hela det där, att man så här, det är det som är hela grejen med stereotyper, och det som i sin tur leder till indelning och vi och dem, det är att man jobbar ju så att man tar ju det enklaste man kan se på någon liksom,
och ger dem ett fack efter det.
Ja, precis. Sen om det är så här hudfärg, om den är tjock eller smal eller whatever, så här, man placerar ju människor i fack, det är bara så man funkar liksom. Men sen, alltså det här, på riktigt så tror jag verkligen det här kan bli en verklighet, hela det här med augments. Alltså vad fan, hur mycket har liksom inte människan, nu har man inte kanske augments på det sättet, men bara så här läkekonsten och medicin, alltså mediciner och forskning har väl ökat medellivslängden så här extremt mycket på människor generellt. Det här känns liksom bara nästa steg faktiskt.
Och vi har ju redan saker som, alltså, benproteser typ, eller armproteser, det är ju augments.
Ja.
Kanske lite mer basic, men det är ändå augments. Ja. Så det här känns ändå som en framtid som, där vi faktiskt kan behöva ta itu med såna här problem.
Ja, och särskilt nu med 3D-printing som börjar bli på riktigt kommersiellt och användningsbart, och inte bara så här en cool gimmick, så bara, oh, wow, 3D-printer, utan så här, de har ju 3D-printat organ och skit. Det är ju ashäftigt.
Ja, det är fan framtiden faktiskt. På riktigt.
Ja, det är framtiden på riktigt. Det är fan svinkol.
Framtiden på riktigt.
Där har vi sloganen för 3D-printing. Så, framtiden på riktigt.
På riktigt, ja.
Ja, i alla fall Human Revolution var ju ändå ganska hyllat sådär, men det har ju också sina problem.
Det är jag som är ändå en
Deus Ex fanboy, ser ju problem också. Framförallt den största kritiken var ju just bossfighterna.
Ja, just det.
Det här med att man var tvungen att döda bossarna till en början. Vilket ju går emot hela Deus Ex-konceptet med att man ska få göra som man vill. Man ska kunna lösa problem på 3, 4, 5, 6 olika sätt.
Men det har jag alltid undrat just, alltså så i första Deus Ex så behövde man inte döda dem.
Man behöver inte döda någon. Nej. I Deus Ex så fort, så vitt jag vet.
Men då i bossfighterna, vad gör man då? Är det bara att man knockar dem istället, eller smyger man förbi dem helt och hållet? Eller
alltså vad? Det kan vara något så enkelt som att man har ett samtal med dem. Att man liksom övertalar dem om man har någon
men
sån
du,
skill.
Men du, ska
man,
vi inte döda varandra utan vi struntar
ja, men, i det här. Ja men typ så här att man övertalar dem och alltså, försöker hitta någon, så här, någon annan lösning. Eller då att man, ja, man knockar dem kanske. Eller att man hackar en turret så att den skjuter ihjäl dem istället. Något sånt.
Okej, okay, då har man ändå dödat dem.
Jo, exakt. Men det, jag tror inte det räknas som din kill i så fall.
Nej. Men hur ska det bli nu i Mankind Divided då?
Vi kommer till det.
Okej.
Men det här med bossfighterna, det rättades i alla fall till i Director's Cut-versionen som kom. Sen det fanns olika sätt att ta sig an bossarna då. För problemet var att Eidos Montreal, de gjorde inte bossfighterna, utan det outsourcades till något annat så här företag som
varför
gjorde bara
då?
Bossfighterna. Jag tror att det var tidsbrist. De ville bygga det andra och så skickade de bossfighterna till något annat företag som skötte det. Och de tyckte inte heller att det var så himla bra. Men när de väl fick tillbaka det så var det redan dags att skicka ut spelet. Och då var man ganska, hade man händerna bakbundna liksom.
Det är också väldigt framtiden på något sätt. Jag vet inte, skicka iväg spel och få någon annan att göra.
Men vad fan, men vi har ju pratat om det här förut. Vilket företag var det med som outsourcade någonting som de fick så jävla mycket skit för?
Gearbox. Alien Colonial Marines.
Just det, så
som
var
de outsourcade, fast det var stora delar av spelet. Och därför det var så jävla dåligt. De gjorde typ ingenting på det.
Just det, jävla
sen ett annat problem med Human Revolution som jag har tänkt på ganska ofta, det är att det går att spela optimalt, vilket dödar inlevelsen, kan jag tycka.
Vad menar du?
Det tydligaste exemplet jag kan komma på, det är det här minispelet att man ska hacka saker, lås, dörrar, datorer och vad som helst. För man kan hitta koder och lösenord runt om, antingen på vakter eller bara runt om i skåp eller någonting. Så här, man hittar små typ USB-minnen med koder eller någonting. Men sen tjänar man ingenting på att faktiskt använda koden. Man får ingen belöning för att ha hittat koden till att börja med. Så, men däremot om man hackar någonting så får man alltid XP.
Aha, istället för man...
Ja, right, precis. Så grejen blir... Så man automatiskt blir det att man alltid hackar saker även när man har koden.
Då
får man mer XP. Man kan powergama mer och låsa upp fler sådana här praxis points som är då skill points.
Ja. Något som jag inte gillar heller är att det finns en quick save-funktion faktiskt.
Okay.
Det hade blivit mer inlevelse om man inte kunde spara var tionde sekund. För då hade det blivit mer svårt. Nu kan jag bara så här... All right, där är en fiende. Oh, jag säger för säkerhets skull. Och så bara, fuck, jag failar och smyga. Då laddar jag bara. Alltså så här, så blir
finns
laddad,
det en quick save-funktion?
Japp, FM.
Men Adam, du har inte fått säga så mycket. Men alltså, det lilla du har spelat och så långt, om man nu vill kalla det så, som du har kommit i spelet. Vad tycker du om Human Revolution?
Det finns en quick save-funktion. Nej men alltså som vi var inne på tidigare, att bara det lilla jag har spelat och det lilla jag har varit med om, så tycker jag att den här miljön även om jag bara är i absoluta början, så får man ju verkligen den här framtidskänslan direkt kastat liksom på sig på något sätt. Och också som vi var inne på, att det liksom det blir ändå ganska verkligt på något sätt, för att det är kanske i en framtid, inte allt för superlångt fram på något sätt. Så absolut tycker jag att liksom miljön och hela det verkligen får in en på något sätt. Men sen, ja, det finns en snabb spar.
Det är det du har hakat upp dig på nu.
Skulle du använda den?
Ja, alltså, nej, jag skiter.
You would have pressed
men
that sweet ass button.
Du nämnde ju så här att du har svårt att liksom fastna i det, för att man kan inte bara sitta i 10 minuter och
ja,
spela,
precis.
Man måste ändå sitta längre sessioner. Vad skulle krävas för att hålla fast dig?
Oj.
Vad vill du ha ut av låt säga Mankind Divided nu när det kommer?
Nej, men jag vet inte. Alltså, grejen är att jag är verkligen så jävla förstörd i min spelhjärna på hur ett spel funkar. Alltså, jag är så inne i det här liksom en runda
sen börjar man om på nytt tänket. Så att jag vet inte, det känns som en sån uppförsbacke för mig att sätta mig in i liksom ett spel som är lite hårdare storydrivet, eller där man måste ta liksom såna aktiva beslut som påverkar gameplayet senare, så liksom i ur ett storyperspektiv. Så jag vet verkligen inte alls vad som behövs i det här nya liksom för att få fast mig, om jag ska vara ärlig.
Jag tänker, jag vet inte, eller så här, man får nog verkligen bestämma sig bara. Alltså så här, när
nu ska
det är,
jag sitta
när
och
det
är, spela
så är det ju, så är det.
Ja, men sen när det är några storydrivna spel så här, som man inte då har varit ett fan av innan, så är det nog bara så här, ja men nu ska jag fan så här bli fast eller så. Nu ska jag verkligen lägga tid på det, tror jag. It's in our nature to want to rise above our limits. Think about it. We were cold, so we harnessed fire. We were weak, so we invented tools. Every time we met an obstacle, we used creativity and ingenuity to overcome it. The cycle is inevitable. But will the outcome always be good?
Jag tänkte att vi skulle prata lite om kommande Mankind Divided då. Jag hypar ju det här redan i avsnitt 42.
Alltså jag blir lika imponerad varje gång ni alla bara så här pratar om någonting och sen droppar ni in ett jävla avsnittsnummer från hur länge som
helst. Gud, det kan
du
inte
och
Henke
är fan experter på det. Bara. Nej, men det där hypade jag avsnitt 23, 42 minuter in.
Fucking Rain Man.
Jo då, i avsnitt 42 så hypade jag det här. Det var då i samband med att den här svinkola jävla announcement-trailern släpptes, så jag blev blöt i byxan.
Jag tror inte ens jag sett den.
Du borde se den, den är fantastisk. Sen minns jag att ni pratade om förseningen sen i avsnitt 55, när Adam mycket riktigt beskrev den här tomheten jag kände när Mankind Divided flyttades då från 23 februari till 23 augusti i år.
Kommer du ihåg vilken sekund i avsnittet?
Nej, men jag kan leta fram det åt dig om du vill. Väldigt tråkigt i alla fall att det blev för sent. Besvikelsen var ett faktum, men den som väntar på något gott och så vidare, som ni var inne på. Jag är väl lite rädd ändå på grund av den här förseningen. Dels för att när man
nu
liksom
du, nu är förväntningarna ännu högre.
Ja, precis, för när man försenar ett spel för att polera det då ökar ju pressen, och då finns det inget. Nu har de ju fått ett halvår extra på sig. Då måste det vara riktigt jävla bra.
Jo, för det där minns jag att du pratade om, just det där med att det blir högre förväntningar. Nu har de ett halvår till. Nu måste det liksom vara ett halvår bättre också på något sätt, när det väl kommer.
Exakt, exakt. Mm. Och sen dessutom så har det ju florerat en del rykten om att de skulle ha klippt en hel del content. Vilket inte känns helt omöjligt med tanke på den här idiot-satsningen som Square Enix har gjort med att dela upp Hitman i episoder. Men jag hoppas att det verkligen inte är så, för det hade varit sjukt tråkigt att få ett inte få all den content man skulle kunna få.
Har de gjort något slags uttalande så här, vi försenade för att vi vill fokusera på bla bla bla?
Ja, det var väl det de sa, de försenade, och så var det någon från Eidos Montreal då som sa att vi vill verkligen leva upp till all hype och allas förväntningar. Okay. Och vi känner att vi måste polera spelet lite till.
Okej, okay. All right.
Alltså det är så svårt det där. Det är verkligen en vad ska man säga, en lingång på vad som är bäst att göra. För att släpper man det liksom innan, så kommer ju folk kanske bli lite besvikna om det är någonting de hittar sådär som inte riktigt är polerat eller som levde upp. Men sen samtidigt så blir det ju också att väntar man ännu längre, så bygger man ännu mer förväntningar som spelare liksom.
Så är det ju. Och förutom det spelmässiga, så måste de ju verkligen polera det tekniska också nu. Det får inte hålla på och krascha och ha jättedålig FPS typ när det släpps till PC nu. Nej. Det finns inget utrymme för det.
Fan, ja, jag känner din rädsla så att säga. Man blir typ lite nervös för det.
Ja, jag är så jävla nervös. Alltså, okay. Det känns som att jag vet inte. Men vad kan vi då förvänta oss av Mankind Divided när det kommer? Vi har ju fått en del information från Eidos Montreal och Square Enix. Men varför inte fråga någon som faktiskt är inblandad i storyn?
Jo, så här går det faktiskt. Nej, det var inte min på. Nej.
Nästan, ni delar ju namnen då. Vi har ju pratat med Elias Tufexis, mannen med rösten som kanske är mest kopplad till Adam Jensen. Mankind Divided obviously being released in August after being delayed, and I personally was crushed when I heard that it was delayed. Does the game start off immediately after the ending in Human Revolution? And if so, which ending does it follow? Because there were a few.
There were a few options. And they kind of did, they found a way to kind of amalgamate all of them. Like, some of every ending kind of happened. In a weird way, if that makes sense. I'm also trying not to give anything away, but like, right. it makes sense. But by the time the new game starts, with the background they give, it makes a lot of sense.
So is it like a darker, more conflicted Adam that we're gonna see?
Definitely more conflicted, and more driven to a bigger goal. Last game, it was driven kind of to find answers of what happened to him. And he kind of stumbled on other answers. This time, he wants the big answers.
What can you tell us about the big bad guy that we've seen in the trailers?
Marchenko, not much.
That's still top secret.
Yeah, he's still pretty top secret. Right. I mean, as you can see in the trailer, he's augmented. He's kind of old school augmented. And he wants Jensen to say, there's a good example of what I'm talking about, is he wants Jensen to join his cause. And say the augmented people are being put down and put in ghettos and treated so disrespectfully. You should be on our side. He says in the trailer, this should be your fight.
Yeah.
And that's one of the things I was talking about, the battle that's inside Jensen. Because part of Jensen goes, maybe he's right. But Jensen's sense of justice, like I've been talking about, kind of prevents him from doing that because Marchenko doesn't really go about it in the way Jensen would like.
So is that where the player comes in? Because you said that you can be kind of on both sides in Mankind Divided. So does the player get to decide in the end?
Well, I'm not telling you that. the great thing about that, I will say this, the great thing about this game in particular is you could start the game and you could go a completely different way the second time you play it. And I don't mean that. That's not just lip service. I mean, you could play the game and not meet six characters that you would meet the second time you played it.
Right.
I'm not saying specifically six. I'm just saying like six characters. Or you can play the game another way and then not meet three or four characters that would have driven you in this other direction. And that's including the side quest. You can go on a side quest and then suddenly you meet a character who actually affects the way you play the actual game. You know, the world this time is really big and really dense in terms of all the things that you can do and all the choices that you can make and the people you meet. You know, you could choose to save this person, but then if you never met that person, you didn't save him, you'll read about him later. And then not know what it is until you play the game the second time and go, I remember reading about this guy. You know, that kind of stuff. That's what's great about this one.
Mycket som är hemlighetsstämplat fortfarande minsann, och om du vill lyssna på hela intervjun där vi bland annat snackar om Adam Jensen som karaktär, men också pratar mycket om arguments och hur det hade funkat i verkliga livet, så får ni gå in på Radioplay-appen, radioplay.se eller typ iTunes och lyssna igenom den. Gött med lite bonusmaterial.
Jag vill bara inflika att det är en kul googling att googla på hans namn, Elias, vad heter han?
Tofexis.
För att han är ganska... Han ser verkligen inte ut som han låter.
Man tänker sig en riktig jävla hårding.
Ja, men exakt. Han har en så här riktig raspig, sexy röst. Men han är ganska så här nätt och normal, så att säga. Så att, bra googling.
Väldigt bra bildgoogling. Elias Tofexis, som ni kan stava till det. Eidos Montreal då, eller kanske främst Square Enix, de fick ju mycket skit i samband med att de annonsade Mankind Divided och då släppte det här Augment Your Pre-Order-systemet också. Som kanske är ett av de vidrigaste förbokningssystemen.
Hur gick det till då?
Enlighten us.
Det var så här nivåbaserat. Ju fler som förbeställde spelet, ju fler nivåer låstes upp, vilket har gjorts tidigare.
Vänta, fler nivåer i... Ja, jag fattar.
Ja, precis. Så alltså, om vi säger 100 000... förbokade, så gick man till nivå 2 och fick då lite mer bonusmaterial liksom.
Det där gjordes i Tomb Raider, tror jag.
Ja, precis. Det är flera andra spel som har gjort det också. Men här var det så att sista nivån, jag tror det var femte eller sjätte nivån, när tillräckligt många hade förbeställt då, det var att spelet skulle släppas 4 dagar tidigare för dem som hade förbokat det då.
Mm-hmm.
Men på nivå 1 och 2 och 4 tror jag det var, så fanns det olika alternativ, alltså augment your pre-order, man kunde välja en bonus man skulle få. Vilket också innebar då att man var tvungen att välja bort någonting. Så om man inte förbokade flera exemplar så fick man inte alla bonusar. Och då tror jag att de hade någonting så här att man skulle tipsa sina vänner och förboka så att man kunde få deras här bonusar om de valde de andra. Alltså något sånt jättekorkat.
Shit, vad konstigt.
Ja. Och det fick ju sjukt mycket kritik. Och det gick ju så långt så att nu Square Enix för ett tag sedan, de backar ju på det här. Och gjorde om allt det där till en day one edition bara, där allt det här bonusmaterialet ingår.
Det är konstigt sådär, varför man ska hålla på och försöka förändra pre-order-världen lite. Nej, men att man vill vara så jävla edgy typ och inte göra som alla andra.
Men så jävla girigt.
Ja, men verkligen, absolut.
Ja, men deras tanke var liksom att det skulle vara som i spelet, typ att man väljer av.
Jo, alltså den idén är ju liksom bra och låter ju häftig, men sen i verkligheten så blir det ju bara efterblivet att man måste välja, eller så här, om jag får välja mellan A, B och C, så väljer jag B, men då försvinner A och C liksom för all framtid.
Jag vet inte, jag tycker också, eller som sagt, girigt bara, eller så här, för det jag tänkte på direkt när det är just de här olika nivåerna, det är ju inför the international turneringarna i Dota, då gör ju Valve också samma, beroende på hur många köper som köper compendiums, så får man ju alltså in-game betyg eller in-game rewards menar jag. Det som blir lite fakt just i det här fallet är just det att man måste välja vilken man får.
Ja, för typ med Dota då är det väl att sen, om det är tillräckligt många så låses det upp för liksom alla dem då liksom, att man allt.
Sen är det ju vad det här, alltså vad var det för saker man fick välja om? Var det bara cosmetics eller liksom?
Första nivån var mellan 3 cosmetics, så då kunde du ha typ ja, men den här rocken som du har i Human Revolution, alltså den outfiten. Och så var det 2 andra outfits också. Sen var det att du kunde välja mellan en artbook och soundtracket, och sen var det något annat man kunde välja på också. Så, men det vidrigaste, alltså just det här med att spelet skulle släppas 4 dagar tidigare om tillräckligt många förbokare, det fick väldigt mycket kritik, men det hade jag inte lika stort problem med som med mittennivån, tredje nivån, där man får en extra bana, och det ingår också nu i day one edition, en extra eller ett extra uppdrag. Day one DLC typ, som ändå är story innehåll. Det är jättefult.
Ja, för alltså så här cosmetics så här, I couldn't give a shit, det är bara cosmetics. Det tycker jag, vad kan man cool idé att man får välja så här. Men när det handlar om spel,
när det påverkar liksom,
någon slags gräns går.
Ja, och just då, eftersom det ingår i day one edition, uppenbarligen så kommer det här innehållet vara färdigt till spelet släpps. Varför finns det inte i spelet direkt? När det ändå är ett uppdrag. Sen, jag skiter om det är en sidequest, det kommer ändå vara en del av världen, en del av berättelsen på något plan. Det tycker jag inte är okej. Och jag vet att Mass Effect gjorde samma grej. Jag tror de hade så här
trean eller?
Kan det ha varit trean, ja. Som hade någon sån här day one DLC som man var tvungen att köpa till, som var en karaktär som tillhörde någon, jag vet, jag har inte insatt i Mass Effect, men som tillhörde någon sån här viktig ras för storyn, och att det här var liksom en viktig karaktär att ha med som borde ha varit med i spelet. Och det ville de att man skulle köpa till från dag ett.
Nej, greedy, usch,
motherfuckers.
Ventil does not approve, alltså.
Får ventil så här linjal över handen. Men alltså ändå, jag känner, ni vet ju också att jag är sjukt hypad inför Mankind
Divided.
Köpte
du några, eller var, gick du med? Köpte du någonting liksom?
Nej, jag har inte förbokat Mankind Divided nu av princip. Just av den anledningen att det var så. Och jag kommer inte att förboka det alls. Jag kommer att köpa det sen på release i så fall. Men jag är liksom ändå hypad inför spelet. Det är ju ändå ett nytt Deus Ex, och av det jag har sett så i trailers och när man har kollat på med Eidos Montreals YouTube-kanal, det verkar som att de har lärt sig vad som var bra och vad som var dåligt med Human Revolution, och så har de förbättrat det konceptet ja, ännu
det
mer.
Det är verkligen det man vill ha vid en uppföljare, tänker jag, så här, att mer av det goda. Så här, självklart vill man också att de ska ta ut svängarna lite och förändra det. Men så här, när ett spel har varit svinbra, så bara, ni behöver inte förändra så jävla mycket, bara gör mer av
folk blir liksom nöjda ändå redan, liksom. Bara är lite bättre än vad det var förut.
Och som vi också hörde från Elias Trofexis, så verkar det som att de har verkligen tagit till sig av kärnkonceptet Deus Ex, att man kommer att kunna ta sig igenom Mankind Divided utan att döda någon. Och man kommer, alltså om man spelar igenom spelet flera gånger, vilket troligtvis alla kommer göra, så beroende på hur man spelar, vilka val man gör, vilka spår man väljer att följa, vilka människor man väljer att träffa, så kommer det vara en annorlunda upplevelse andra och tredje gången man spelar det.
Jag får hoppas att det är som, för det nämner han väl i intervjun, att säga att det är väldigt många spel som säger bara, alltså, dina val påverkar handlingen, och att det är ofta väldigt mycket säljsnack, men det ska inte bli intressant att se om det faktiskt är så.
Tydligen så ska det vara det. Och jag tänker, han har ju läst in hela manuset, så han om någon borde väl nästan veta det.
Han om någon är också väldigt partisk, men
jo, så är det ju också, men han har ju ändå liksom koll på storyn, tänker jag. Men jag vet inte, hur är hype-skalan hos er? Kommer ni, det är ändå ett av de absolut största AAA-spelen i år.
Jag får väl säga som så att jag förstår att hype-nivån är fet som fan. Jag själv kommer med största sannolik inte spela det, om jag nu inte får en liksom feeling och spelar igenom Human Revolution först. Men det tror jag inte, för att jag har lite andra spel på min playlist som jag vill spela först.
Har du en lång backlog nu eller?
Ja, eller jag vet inte. Jag som jag köpte i Stardew Valley nu. Jag hade tänkt att jag skulle köpa Stardew Valley efter jag spelade klart Batman Arkham Knight, men nu köpte jag det innan Batman Arkham Knight. Så nu ska jag först spela Stardew Valley, och sen när jag tröttnar på det kommer jag spela Batman, och sen vet jag inte. Ja.
Nice.
Typ så.
Vänta, är vi fortfarande kvar på det här hype-tåget eller?
Hype-skalan.
Nej, men så här, alltså, efter vi har spelat klart då, så kommer jag gå tillbaka till att typ glömma bort det här spelet och aldrig mer ens titta åt det hållet, kan jag väl helt ärligt säga faktiskt, att jag, det finns liksom inte ens en augmented reality framtid där jag spelar det här spelet, eller någon virtuell framtid. Jag är ledsen här i.
Tänk hur jävla oförberedd du kommer att vara om 15 år.
Så fort det börjar komma folk med några robotarmar och skjuter mig själv i pannan, vet du.
Ja, jag ska fan, jag ska augmenta en så här svinstor hand så att jag kan bitchsläpa dig.
Men det är ju faktiskt en bra fråga. Jag snackar med Elias om det också. Om ni hade fått välja någon form av augment, vad hade ni valt?
Två ben som kunde springa supersnabbt.
Ja, det hade varit coolt.
Eller armar som var jättestark.
Men kanske några så här thrusters i handflatorna som Iron Man dräkten har, så man kan flyga. Men det känns ju, men om man ska faktiskt göra någon form av verklig augmentation, så här, något som är ändå lite verklighetsbaserat, jag tror jetpacks är långt bak. Så kanske också något så här, jag vet inte, jag har lite så här dålig, jag har alltid lite haft lite ont i ryggen, så bara något kanske så, stärka upp något,
byta ut ryggraden mot
ha världens bästa, vad heter det, hållning, gå runt med det.
Ja, exakt, så man kan göra riktigt goda deadlift och squats nu när jag börjat gymma.
Oj, fick vi med det också.
Jajamän, nu skulle han skryta om att han gymmar också. Så hype-skalan ganska låg på Mankind Divided. Synd, tycker jag.
Du får nog styra det skeppet.
Jag kan styra det skeppet. Jag kanske kan locka med mig Henk om inget annat. Kan försöka. Han har ändå spelat ettan.
Han är lätt övertalad. Jag tänker också att han ligger ju i influensa nu, så att han är så jävla lätt att övertala, för att han typ fattar inte vad han är. Du kom till honom och bara, Henrik, köp Mankind Divided, preordra det. Han bara, va?
Så här febrig och helt väck. Ja, men det var väl allt vi hade för idag, tror jag. Jag vet inte om ni har några andra tankar ni har kommit på, men Adam, du har varit väldigt tyst idag, så jag tänker att du får informera våra kära lyssnare om vilka sociala medier vi finns på.
Ja, om man inte redan vet det vid det här laget, då vet inte jag varför man inte vet det. Men jag vet,
Facebook, Instagram, Twitter, Ventilpodd, det är bara glida in där. Också in på radioplay.se eller i appen Radioplay och lyssna på den här superhäftiga, lite längre intervjun som vi fick höra smakprov på tidigare.
Just det, viktigt.
Finns det där som lite bonusmaterial, kommer ju lite senare på iTunes, så vill man vara först med det, säger man, så är man ute på Radioplay och lyssnar.
Jajamän. Mm.
Jag vill också säga att det var, de delarna jag lyssnade av var väldigt mysigt. Det var som att ni hade ett gott samtal och inte så mycket intervju utan mer samtal bland två Deus Ex-fans.
Ja, det var väldigt trevligt. Jag var lite så här, jag ska erkänna, jag var ändå lite starstruck så här i början. Men sen samtidigt så gjorde vi intervjun 3:30 på morgonen. Så jag kände att jag var typ för trött för att vara nervös också. Så det blev lite mer slappt sådär.
Ja, men
det är bra. Nästa vecka.
Vad händer då?
Snyggt.
Oj, det här kommer vara världens svåraste avsnitt faktiskt.
Vad är det som händer nästa vecka?
Ja, inte bara världens svåraste avsnitt, vi ska väl också komma överens om världens bästa spel.
Ja, just det.
Ja, premissen är världens bästa spel.
Med fyra väldigt skilda åsikter, för alla fyra kommer vara med då.
Ja, vi får väl se hur vi löser det där, vad det blir för upplägg på det. Men spännande tema ändå.
Otroligt spännande, det ska bli väldigt kul att se hur vi kommer fram till något där. Vi får se helt enkelt. Only time can tell.
Kul, vi hörs nästa vecka då. Världens bästa spel.
Hej då!
Ha det fint. Hej då.
This should be your fight as well, brother. I won't let it happen again.
Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.